I det här avsnittet får vi träffa Johan Bergmark. Han har jobbat som fotograf sedan början av 90-talet. Johan har främst porträtterat rockartister, kulturarbetare och politiker. Hans foton är oftast svartvita. Johan Bergmark har haft många utställningar och fått priser för sina foton. Han har även drivit fotogalleriet Ralph. Musik har också varit ett stort intresse och idag är han delägare i Ella Rut-institutet som ger ut skivor. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Då är jag i Johan Bergmarks ateljé, gruvan.
Ateljé lät fint. Gruva, det är någon sorts lager, parkeringsgarage, kontor, bar, musikrum. Ja, det är mitt pojkrum helt enkelt där jag jobbar.
Och hur är livet?
Livet är ju konstigt. Jag tycker att det är på väg att bli bättre och bättre hela tiden. Nu efter pandemiskiten. Eller efter, vi är ju mitt i det. Men förra året var ju fullständigt kaos, tycker jag. Det var så tråkigt. Så fruktansvärt tråkigt. Men det känns som att det är på väg åt rätt håll.
Har du själv varit sjuk?
Ja, jag fick det i julklapp.
Det var en bra julklapp.
Nej, det var inte det. Det tog stenhårt på mig faktiskt.
På vilket sätt?
Jag blev öm i hela kroppen och hade 40 graders feber i nästan 2 veckor dygnet runt. Så det var skitjobbigt. Mm. Men nu känns det ju bra, för nu har jag en spruta och coronan. Och så får jag min andra shot of love imorgon på midsommarafton. Så när alla sitter och käkar sill, då får jag en spruta i armen. Och
då citerar jag en Johan Johansson som var gäst på den tidigare. Han sa att han hade fått vaccin så kunde han slicka på hissknappar.
Ja, men det är lite så. Nu vill man ju åka tunnelbana och så kan man hålla i stolpen med munnen istället för med händerna.
Ja, som man vet. Sött och salt på samma gång liksom.
Precis. Då får man väl något annat istället som man inte är vaccinerad mot. Rabies eller gulsot eller något.
Ja, eller inte.
Eller inte. Nu tänker vi positivt. Jag ser fram emot sprutan. Jag tycker det ska bli jättekul.
Bra. Vad jobbar du med nu?
Nu jobbar jag med som vanligt blandade jobb. Jag är glad att jag har jobb. För det var ett tag sedan man hade det. Jag har precis varit uppe i Norberg och hängt en utställning. Och det är jättekul att få publik och få hänga konst igen. Jag hade ju min livs största utställning mitt i coronan. Det var ju ett fullständigt fiasko. Jag hade 187 bilder på Hälsinglands museum.
Oj.
Och jag hade en hel våning. Och jag tyckte det var otroligt stort. Och så var det öppet en vecka, sen stängde de.
Oj då.
Så det var ju lite mindre kul.
187 bilder, och vad var det för? Det var samlat? Allt.
Nej, det var bara musik. Bara rock'n'roll. Mm. Så att jag drog på ordentligt. När jag fick en sån fin yta. Och då går man in i en bubbla, så står man och så undrar man hur gammal man är egentligen när man hittar gamla bilder på artister som dog för 20 år sedan. Och man får lite panik. Vad fan, är jag 100 år?
Men, eller inte.
Eller inte, men man har samlat på sig rätt mycket. Det är det man gör. Jag är kanske mer samlare än fotograf.
Men hur kom du in på att börja fotografera från början?
För det första så, det är ju musiken som fick in mig på fotografiet. När jag var 13-14 år så var jag älskade ju musik lika mycket då som jag gör nu. Och så gick jag på min första konsert, vilket var en Black Sabbath-konsert, jag var 13. Mm. Och det var knockout. Jag blev blixtförälskad i livemusik. Det går inte att förklara med ord. Det var så stort. Då ville jag se allt som kom till Stockholm. Mm. Och när man är 13, för det första så är man lite för ung för att gå på de här klubbarna där den bästa musiken spelas. Och sen har man inga pengar. Så då förfalskade jag ett presskort och hittade på en tidning som hette Flash, som inte fanns.
Okej. Okay.
Och då kunde jag gå på konserter och låtsas vara journalist. Jag myglade mig in helt enkelt.
Knackade på dörren?
Ja, vi skiter i det. Det är Uffe Berglund, jag har mässat honom och sagt åt honom att inte knacka på dörren.
Okej. Okay.
För vi gör en podd, men han läser inte text.
Okej, okay. Ja, det var så. Vi fortsätter hoppa tillbaka där. Du var 13. Men växte du upp i Stockholm?
Jag är född i Kärrtorp, men känslan av uppväxtheten är ju i Norrland. För att morsan var väldigt sjuk när jag var liten. Oj. Så att vi skickades upp till släktingarna i Härjedalen eller till farmor i Ångermanland. Och där var vi så mycket vi kunde. För att jag hade ju lite, jag hade ingen diagnos, för det fanns ju inte på den tiden. Men jag var inte ett enkelt barn. Jag var ju överallt. Det var som att ha tre Johan hemma. Okay. Så att jag var väl den som skickades iväg mest, förmodligen.
Till Norrland?
Ja, för att det skulle bli lugn och ro hemma. Och jag har Norrland i mig, liksom. Det är...
Men vad bodde du mest, Stockholm eller Norrland?
50-50. Jag kan säga, de torra, ljusa delarna av året var jag i Norrland och de blöta, mörka delarna var jag i Stockholm. Mm. Så att då, om jag kunde skulle jag ju bo i Norrland och Stockholm samtidigt, men det är svårt.
Mm. Men dina föräldrar, höll de på med fotografering?
Nej, också? Inte alls. Morsan var någon form av tandhygienist, men mitt minne av mamma var att hon alltid var sjuk. Hon var ju sjuk under hela min uppväxt, liksom. Mm. Så att jag har inget minne av att hon har jobbat överhuvudtaget. Och farsan var polis. Mm. Men han var väldigt konstintresserad. Han startade bland annat den här konstroteln, som den kallas på polishuset. Det var han inne ibland förfalskningar och jobbade med värdepapper och falska sedlar. Men sen så gick han mer och mer över till konstförfalskningar. Så att han fick tjata till sig att driva det där ihop med en kollega. Mm. Och det är ju rätt stort idag. Mm. Så att han lärde ju känna mycket konstnärer. Vi hade konstnärer på middagar hemma. Och när vi var ute och åkte i Sverige på sommaren så bodde vi hos konstnärer för att det var billigare. Mm. Så att man har ju hela konstintresset har väl kommit därifrån. Okay. Men fotografibiten, jag var inte intresserad av bild egentligen. Utan jag var intresserad av historier och... Att få vara någon sorts luffare och åka runt och träffa folk. Mm. Funderade på, finns det något jobb som man kan åka så här godståg och till nya ställen och träffa människor? Kan man leva på det? Kan man få betalt för det? Mm. Och det närmaste jag kunde komma var, det får ju bli journalist då. Mm. Så kan du skriva om folk. Så att jag gick en journalistutbildning. Och på den journalistutbildningen så hade vi en liten fotokurs. Där Gabriel Uggla höll i fotoutbildningar. Inte världens bästa såklart, men han var en otroligt skön person. Och så insåg jag att jag kunde ljuga med kameran, men jag kunde inte ljuga med pennan. Mm. Därför publicerade de inte mina texter, men det var ingen som ifrågasatte hur jag hade tagit bilderna eller från vilken vinkel. Eller... Vilket är väldigt intressant, att bilden är alltid sann, säger de. Det är ju skitsnack. Det är ju min version. Mm. Medan en text, den ska alltid granskas. Och kan vi verkligen trycka det här? Är det sant?
Mm.
Så att... Det var en frihet att använda kameran istället för pennan. Och då sökte jag till GFU och så gick jag den.
GFU?
Grundfotografisk utbildning. Mm. Det var en skola som, ja, efter Christer Strömholms fotoskola så bytte den namn.
Okej. Okay. Men du sa att din mamma var väldigt sjuk i din uppväxt.
Ja.
Hur påverkade det dig, den du blev, tror du?
Ja, jättemycket. Det är liksom, det är en enorm saknad och... Eftersom jag var så ung, hon var ju sjuk i 6 år mellan jag var 8 och 14.
Mm.
Det är rätt viktiga år för en ung pojke liksom. Så att jag har ju extremt stora minnesluckor från den tiden. Att jag har jättesvårt att komma ihåg vad det var som hände, mer än att det var... Döden stod ju för dörren hela tiden. Jag trodde de skulle dö varje dag.
Mm.
Så att... Nu när jag plåtar så inser jag att jag tar ju gravallvarigt på möten med människor. Det är liksom det viktigaste som finns. Att jag får ett förtroende att få titta någon rätt in i själen. Och jag försöker inte plåja bort, utan det är jätteviktigt för mig att man vårdar det. Mm. Det är som att ha någon sorts arga leken fast utan ilska. Utan att man tittar naket på varandra och att de ger det till mig. Att de släpper så mycket av sig själva. Så det jag samlar på möten och blickar för att fylla ett hål kanske från morsan.
Mm.
För det är en fruktansvärd sorg. Och den där kom ju hela tiden. Jag menar, när farsan blev sjuk och sen gick bort, då hade vi ju tid. Vi hade ju ett år på oss att prata ut om allt och hänga. Så att det är en sak, men mamma, jag är jobbigt än idag faktiskt.
Men som barn då, vad ville du bli då?
Jag ville bli Tarzan.
Tarzan?
Det var ju ingen snack om saken. Det var den klassiska lågstadiegrejen att alla ville bli poliser, astronauter och fotbollsspelare. Och jag ville bli Tarzan. Jag plöjde ju serietidningar som ung. Jag tyckte det var magiskt med bild och text. Och... Sen gillade jag ju skogen då från Norrland och bära kniv och klättra i träd. Och leopardkalsonger, vet du. Fan vad häftigt.
Mm.
Så Tarzan, det var inget snack. Det var det jag skulle bli. Sen insåg att det, så var jag jättebedrövad när jag insåg att det kan man ju inte bli. Ett, han är fiktiv. Två, det är liksom, det är inget jobb. Mm. Du kan inte leva på att springa runt i skogen.
Mm.
Men jag är fortfarande fascinerad av Tarzan.
Men är du fortfarande ute i naturen mycket och så?
Ja, ja. Det är jätteviktigt. Jag skulle säga att skogen, vatten och musik, det är det som får igång mig. Så. Dels är det ju en... Istället för droger kan man bara gå rätt ut i skogen. Man blir lugn. Jag tycker att det är jätteskönt. Bara dofterna och... Och det spelar ingen roll om det är blöt höst eller sommar och mygg. Utan jag gillar ju det. Jag är ju lite av en fiskidiot också. Så jag tvingas ju ut eftersom man måste fiska. Och då är, det spelar ingen roll om du inte får någon fisk. Det är skönt att komma ut och ha ett mål. Mm. Och vara ute en hel dag.
Men du sa att du var musikintresserad. När konserten, spelar du själv instrument?
Nej, jag är för dålig. Jag har ju naturligtvis harvat i några punkband. Och tagit livet av föräldrar vars vilja att låta deras barn slå på trummor i källaren har resulterat i att jag kommer hit med en elgitarr och förstör hela deras eftermiddagar. Men det är ju, drömmen vore ju att vara duktig på musik, men jag är inte det. Jag har världens bästa musiksmak däremot.
Vad gillar du för musik då?
Allt som är bra.
Och vad är bra då?
Ja, det är när det berör. Och det gör ju väldigt mycket musik. Men just nu är jag inne i en sväng av amerikaner. Jag tycker att det är otroligt bra. Så här, lågmäld, country-aktigt, doftande. Singer-songwriter-stuket. Det började ju med hårdrock och sen gick det ner till blues. Och sen har jag varit inne i jazzsvängen.
Men hur pass viktigt är musiken och texten om man svänger dem ihop liksom?
Ja, det sitter ihop så är det fantastiskt. Det är en fantastisk konstform. Text och musik ihop, alltså det, jag är ju avundsjuk. Jag får ju bara göra tysta låtar. Mina bilder har ju ingen text.
Men de kanske sjunger i skallen på folk när
man
ser dem.
Det jag hoppas att det ska låta lite om dem. En bra dokumentärbild tycker jag har ljud. Ett porträtt kan ju vara lite mer valsång då kanske. Som jag helst inte vill lyssna på, men träffa gärna valar.
Men du har ju tagit mycket fotografier på musiker och rockfotografer.
Ja, det är ju återigen den här, hur det började det? Jo, jag gick på konserter, jag var någon sorts fake-journalist. Och sen så insåg de att det finns inga tidningar som man kunde lämna till arrangörerna. Så då snabbt sa de om till fotograf på den här tidningen, så då kunde jag lämna printar. När jag kom tillbaka nästa gig så fick de några bilder från giget innan. Och så höll jag på så istället. Och då bara, här var ju inte svårt. Det var ju rätt lätt att ta en bra rockbild. Mm. Tyckte jag. Och sen efter det så halkar man ju ner i logen och så börjar man plåta banden och så vill de ha pressbilder. Och på den vägen är det, och så hade det lätt för det där. Och så var jag mer intresserad av människor egentligen än av att plåta när de stod på scen och jobbade. Mm. Om jag ska plåta en snickare idag så plåtar jag hellre hans porträtt än att plåta när han jobbar. Och det gäller ju samma sak med musiker. Mm. När jag började så var det ju snyggt med livebilder. Jag stod alltid i publiken. Jag stod aldrig i det här diket där alla andra fotografer stod. Det var viktigt att ha publiken med. Så det var ett spel. Ett böljande fram och tillbaks. Armar, händer, någon som surfade på ryggen. Idag går ju inte det. Det är ju 3000 idioter med mobiltelefoner som står och lyfter upp dem och filmar. Mm. Istället för att njuta av stunden.
Ja, det är faktiskt...
Det är fullständigt vansinnigt. Jag menar...
Och de där bilderna brukar inte bli så bra heller.
Nej, och så små korta livesnuttar som man kan lägga ut på Instagram direkt för att tala om för sina kompisar som inte är där att jag är här. Mm. Jag tycker att det är vansinnigt. Det är ungefär som när du, om du är på Stilla havet och så kommer en flock delfiner till båten. Och så börjar alla idioter och plåta dem. Mm. Det blir jättedåliga bilder. Det finns bra bilder på delfiner ute på nätet. Men släpp kameran och njut av något som du inte får vara med om sen. Och det gäller konserter också, tycker jag.
Men så, har du någon sån här konsert som har varit liksom, den där konserten är den, ja, det var helt magiskt att plåta, så riktigt extremt.
Ja, någon som var magisk att plåta, det var när Suede var här, det var deras första utlandsspelning.
Året var då kanske?
Ja, nu snackar vi om sånt som jag är skitdålig på.
1900-talet?
Ja.
Tidigt?
Första halvan av 90-talet.
Okej.
Okay. 92, 93, 94, ish. För det var sånt tryck på publiken och det var sånt bra fart på bandet. Det var deras första utlandsgig. De hade precis slagit eller skulle slå stort. Och då hade jag bara med mig en liten pocketkamera så att jag kunde vara livebesökare lika mycket som jag var fotograf. Mm. Så jag tittade inte genom kameran en enda gång och så tog jag 2 rullar film. Och det blev magiska bilder också. Mm. Det är bra med små saker.
Men det var också den, du fick flera priser där.
Ja, jag gillar ju inte att tävla och jag gillar inte folk som tävlar.
Men du gillar att vinna.
Ja, vinna är ju jätteviktigt.
Ja, det är viktigt.
Ja, det är, man måste komma först. Mm. Och man måste göra flest mål. Men då skickade jag in några bilder till det här Rockfoto i Hultsfred. Och då vann jag direkt med en bild från en Suede-konsert. Och tänkte, shit, det här var inte så svårt. Och då fick jag en gratis biljett till konserten. Och sen så, tyvärr, så fick jag ta emot ett pris på stora scenen. Samtidigt som Oasis spelade på en liten scen. Så att jag hann bara se 4 låtar av Oasis. Sen var jag tvungen att springa upp och få ett pris på största scenen. Och då stod Nisse Hellberg i Wilmer X där och skällde på mig för att jag var sen. För de ville gå på och spela. Så jag fick det där priset, sen sprang jag tillbaka till Oasis och såg de 2 sista låtarna.
Fick du någon bra bild på Oasis?
Nej, då jag körde då, det var konserten var viktigare. Mm. Sen Oasis är ett skittråkigt liveband, de står ju bara still. Så att, ska man få en bra livebild så ska man gå på så små ställen som möjligt. Mm. Idag skulle jag säga att, nu är det ju inga konserter, men ska man ta en bra livebild idag ska man absolut inte försöka ta sig in på Globen och plåta Marilyn Manson. Man ska gå på något okänt punkband på Café 44. Kidsen gillar musiken, de rockar och bandet, det händer något, det blir intimt. Då får man en bra bild. Du måste vara där. Mm. Du kan inte stå och titta på.
Men just om man står med kameran och ska fotografera en konsert, då kanske tänker man att det finns risk också att man inte är där mentalt, för man ska stå i bilden, ta bilden liksom.
Ja, men det är absolut, du har rätt. Men om du tar bilden för dig själv, då får du ju släppa på det där. Om du jobbar åt Dagens Nyheter så måste du leverera. Då måste du ha med dig en bild. Det är 2 skilda grejer. Jag är ju på så sätt en helt värdelös uppdragsfotograf. För jag tänker på mig själv först. Jag är jätteegoistisk. Om jag ska ta ett porträtt på någon åt en tidning så vill jag ha en så bra bild som möjligt. Och ofta är det så att den är lite för konstig för att publiceras. Så att då har jag ju de här säkra korten också med mig eftersom jag måste få betalt och försörja mina barn och köpa kläder och betala hyra. Men det viktiga är att jag är nöjd. Det är det som är tävlingen.
Men man säger, nu sa du Oasis-konserten som var, eller Suede sa du.
Ja.
Men jag tänkte det, ett speciellt foto, har du något så här speciellt foto? Både en, man säger, en världsartist eller en hustrubadur på gården här?
Ja, jag har en bild på Eddie Vedder som jag är väldigt nöjd med faktiskt. Pearl Jam-sångaren.
Ja.
De var här och gjorde något promo-gig för sin första skiva. Och nu måste jag komma ihåg vad det huset heter. Det ligger ett litet hus mellan Sheraton och Gamla stan. Från Udde. Ja. Inte Kolingsborg, men någonting liknande borg.
Okay.
Det är jättelitet. Ja, någon jätteliten lokal. Och den gigget lyckades jag nästla mig in på. Utan kamera. Jag tyckte det var skitbra band. Jag hade aldrig hört talas om dem. Mm. Och så fick jag höra att de kom till Moderna Museets trädgård. Ett halvår senare. Så att då köpte jag biljetter. Och så gick jag på det där gigget. Tänkte jag tar med mig, eftersom jag tycker det är bra. Så tar jag med mig min pocketkamera. Inget annat. Och så får det bli vad det blir.
Mm.
Och så stage-divade han naturligtvis rätt ut i publiken. Och så sträcker jag upp min hand mellan hans ben för att ta en bild. Och fastnar med den här lilla remmen i kameran. I hans gylf. I knappen där på shortsen. Och jag vill inte släppa kameran. Så att jag, när han stage-divar så är jag en idiot som springer efter och har handen på, på Eddie Vedders kuk. Om man får säga det i podden.
Mm.
Och det är lite, var ju lite så här prekärt. Men sen lyckas jag komma loss och så snurrar han runt och så tar jag en bild. Och den är riktigt, riktigt bra.
Mm.
Det är liksom närvaro, det är täthet och det är energi. Och så den är jag väldigt, väldigt nöjd med. Plus cool. Att det var en märklig situation också innan.
Mm. Mm.
Men det är svårt att ta bra livebilder. Alltså,
har du något tips?
Ja, stå inte i diket även om du får. Du måste vara i publiken. Och om inte artisten lirar mot publiken, är med i publiken, då blir det inga bra livebilder. Alltså tittar man upp på en scen, det är mikrofonstativ och skit som stör. Och det är motljuslampor och det är inte snyggt.
Mm.
Det är väldigt sällan scenbilder är bra. Mm. Det behövs vara ett energifyllt band. Jag tror att det nästan skulle vara omöjligt att ta en bra livebild på Joni Mitchell. Mm. För att hon gör ingenting. Men henne skulle jag jättegärna plåta. Någon annanstans.
Har du någon drömartist som du skulle vilja plåta?
Ja, jag har ju min dröm... Min drömpatient är ju Tom Waits. Mm. Jag tycker han är bäst.
Har du plåtat någon gång?
Nej, aldrig. Jag har skickat ett brev, jag vet inte ens om det kom fram. Men det är också sån här respektgrej. Jag vet inte om jag kanske skulle bryta ihop.
Varför?
Därför att jag tycker han är störst. Alltså han är så stor för mig så att det är... Han är etta, tvåa, trea, fyra. Sen så kommer massa andra artister. Han är inte bara en briljant musiker. Han är textförfattare av rang. Och sagolikt bra skådis också. Mm. Så jag beundrar honom något enormt.
Men man säger, du har även inte bara plåtat artister, du har även plåtat politiker och,
ja,
och författare och allt, ja, annat. Hur tycker du att, du har varit med på porträtt?
Ja, det är oftast...
Det är svårt att vara i riksdagen och göra
smingar. Ja, jag är inte intresserad av det. Det är sådär, oj jag är punk och jag får ett jobb att plåta något anförande i riksdagen, då gör jag det. Men då skulle jag hellre... sopa gator faktiskt och få betalt för det. För det är ett skitjobb. Så här konferenserna, folk springer runt med namnbrickor och käkar bullar. Det är så fruktansvärt tråkigt att göra sånt. Men man måste, för att det måste dra in pengarna. Men om jag får en egen tid med Göran Persson eller med Reinfeldt eller med Löfven, så säger jag naturligtvis ja. Och försöker göra någonting annat av det. Politiker kan ju vara de absolut svåraste människorna att plåta. Därför de övertänker allting. De vänder sig om och tittar på bakgrunden och bara, hur ska det här tolkas? Vad kan det bli för bildtext på det här som blir fel för mig? Mm. Och de är så allihop. Plus att de vet inte någonting om förutsättningar för en bra bild. Jag vet inte hur ofta en politiker går och ställer sig i fönstret och tittar mot mig när jag ska ta en bild. Ja, men titta vilken fin utsikt det är. Du har stadshuset där bakom. Ja, men det är ju du som ska synas. Mm. Nu står det i motljus. Och tittar man i tidningarna så är det sådana bilder som tas. Jag liksom häpnar över fotografer som inte flyttar på dem. Eller tar tag i saker och ting. Och politiker är väldigt svåra för att de är så rädda för att framstå som någonting de inte är. Och tänker på texter och allting runt omkring. Så att det är lite... De är svårjobbade. Mm. De är mediatränade i text. De borde bildtränas. De skulle kunna se så mycket bättre ut på bild om de vet... Aha, kolla här. Har vi ett bra ljus och ren bakgrund? Hur svårt kan det vara? Det är pärmar och hudfärgade bord och skit på nästan alla bilder när man har en politikerporträtt.
Lite tråkigt.
Det är jättetråkigt. Att de inte förstår att slappna av, lita på fotografen.
De får kontakta dig då så ta lite bättre bilder.
Ja, om de vill. Om de vågar.
Ja, men så du har haft en hel del utställningar genom åren.
Ja.
Kan du berätta om din första utställning?
Min första utställning var ju då slututställningen på GFU. Där vi hade en samlingsutställning allihop. Och då hade jag gått på Solvalla i ett års tid och plåtat spelare. Mm. Och det tycker jag fortfarande kan vara bland det bästa jag har gjort. Jag vet inte varför de ligger oskannade i en perm. Men jag ska ta tag i det någon dag.
Varför ligger de oskannade?
Nej, det är tidskravmässigt. Jag jobbade stenhårt på det där och ville göra en bok. Och så fick jag kontakt med Lasse Strömstedt, författaren, kåkfararen. Som också gick väldigt mycket på Solvalla. Och han lovade att skriva en text om jag fick ett konkret kontraktsförslag från ett förlag. Jag tror jag var på 28 förlag. Varav några var intresserade, men det blev aldrig någonting av med det där. Och det här, då var jag 25 kanske och tyckte att... Jag jobbade stenhårt på att få till den här boken. Sen fick jag panik när det inte hände något. Och det tog det ytterligare 25 år innan jag fick iväg en bok.
Mm.
Så att det var ett evigt horande att springa runt. Det var jobbigt.
Men det var första utställningen. Och din senaste utställning?
Ja, min senaste utställning hängde jag i tisdags. Idag är det torsdag, va? På Rish. En sån sommarutställning. Det är lite blandad rock'n'roll. Det är gamla bilder och nya bilder. Och det är bilder tagna. En del av dem är väl tagna nu under coronatid. För att jag har haft så tråkigt och hade så lite jobb. Så att då började jag höra av mig till musiker. Som också hade det tråkigt och inte hade några jobb.
Mm.
Så jag har tagit lite porträtt.
Men stolthet inom utställningsvärlden i. Du har ställt ut inte bara i Sverige, man säger.
Nej, jag har varit i Danmark också och ställt ut. Sen har jag haft några bilder på samlingsutställningar lite här och där. Men samlingsutställning, det är kul att få vara med, men det är ju roligare att köra en solo.
Som du gjorde i Hälsingland?
Ja, den tomma utställningen. Ah. Det är nog min bästa faktiskt. Jag tyckte den var sagolikt bra. Mm. Jag är skitstolt över den. Det var fint tänkt och stort och maffigt och... Så de 50 personer som fick se den ska ju vara väldigt glada.
Sålde du något då?
Nej, inte någonting alls. Däremot så finns det något sånt här MU-avtal som jag inte hade någon aning om. Att man får något sånt här utställningsbidrag om det är statligt och stort. Mm. Så det var ju positivt. Mm. Annars har man ju ställt ut mycket på gallerier och då är det ju procent på det som säljer. Och då får du inte betalt om det inte säljer. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att ställa ut på restauranger och hotell. Därför då når du en publik som inte går dit för att se din konst, utan de ser den per slump. Mm. Och sånt är väldigt roligt. Mm. Det är lite Jehovas vittne-konst. Man tvingar på dem skiten, fast de inte vill se det.
Ja, men då kan man ju få nya...
Ja, men ja,
ny publik.
Det, alltså det, försäljningsmässigt så har ju restauranger och hotell varit bättre än gallerier. Under alla de här åren.
Men under alla de åren så har ju också fotograferandet förändrats enormt. Nu har ju alla en bra kamera i sin telefon, det är skaplig i alla fall.
Ja, men det är väl ungefär som med musik. Om du har en Steinway-flygel men inte kan spela på den så spelar det ingen roll. Nej. Det blir inte bra för det.
Nej, men det påverkar att väldigt många har blivit intresserade av.
Det har du rätt i. Det är sådär, jag skulle nog säga att vara fotograf... Jag kan gå till mig själv. Jag är ju väldigt intresserad av mat. Och jag tycker det är jättekul att se på matprogram på tv. Eller ser någon sån här kock som står och gör någonting. Tänker jag, fan vad, det där kan jag göra själv, tänker jag. Mm. Och jag tror att jag kan det. Men sen när man äter deras mat så är den alltid mycket bättre. Mm. Och jag tror att det är likadant med fotografi. Det här med, alla är fotografer. Nej, jag tror inte det. Jag kallar mig själv inte fotograf.
Alla kan laga mat men alla är inte kockar.
Nej, precis. Mm. Alla kan ta kort men alla kan inte ta bilder.
Du kallar inte dig själv fotograf?
Nej, jag jobbar som fotograf. Jag har jättesvårt med titlar. Vi har haft eviga diskussioner om det här. Vi har något julbord varje år med ett gäng stora svenska fotografer i 20 års tid. Och jag blir alltid utskälld för att jag tycker att det är jobbigt med att kallas fotograf. Jag jobbar som fotograf. Jag menar, om du jobbar som rörmokare, inte går du runt och är rörmokare dygnet runt? Eller? Man är väl något annat?
Man är väl den personen man är. Kanske.
Ja, precis. Vad var det Cornelis Vreeswijk sa? Medborgare. Väldigt vackert ord tycker jag. Mm. Men man är en del av något annat och ska försöka få det här hjulet att rulla. Och man vill hjälpa till. Ja. Men jag är jävligt bra på mitt jobb.
Ja. På att fotografera också?
Ja, jag tycker det. Jag tycker att jag är skitbra. Mm. Faktiskt. Det låter jag drygt. Men jag vet vad jag kan.
Ja, men det känns ju som att du har ganska bra självinsikt med tanke på att det är många som gillar dina fotografier och du får uppdrag kors och tvärs.
Ja, tack. Uppdrag är jättekul. Det är en sån här uppskattning man får också. Jag tycker att man blir glad när det ringer någon och säger hej, vill du plåta Magnus Uggla? Ja, tack. Åh, tack för att ni tänkte på mig.
Plåtade Magnus Uggla rätt nyligen, eller?
Jag plåtade honom till hans bok faktiskt. Han gjorde en självbiografi. Ah. Och då plåtade jag Uggla till den. Och jag ska plåta honom nu klockan 3. Ah. Igen för en tidning.
Okay.
Så att... Och han har, det har dribblats nu den här plåtningen. Han är väldigt coronarädd. Mm. Så att min grundplan gick i stöpet. Jag hade ju tänkt slänga in han i bilen. Och sen åka på måfå. Och stanna på 4-5 ställen. Så att det blir lite variation i bilderna. Men... Det får jag inte.
Nu blir det hemma hans lägenhet.
Nej, det blir utomhus. Ja, med avstånd. Säkert avstånd. Mm. Så att vi får se vad det blir. Och ja, det är också skönt. Jag gillar inte att ha någon plan. Det är bättre att det går på uppstuds. Om du har en plan och bestämt att nu ska jag göra det här. Mm. Den här miljön vill jag ha. Och titta, det här lilla hålet i väggen där vill jag trycka in Magnus. Det blir jättesnyggt. Mm. Och sen säger han nej, då står jag där och känner mig paff. Mm. Och har inga idéer. Så att det är bättre att vi bara kör. Se vad vi springer in i.
Men alltså, det är mycket svartvita foton.
Ja.
Du fotar färg ibland också?
Jag fotar färg mer än vad folk tror. Men som på mitt Instagram-konto så har jag valt att bara lägga ut svartvita bilder.
Mm.
Och det är för att det är det jag vill göra. Jag lägger ut de bilder jag vill att folk ska anställa mig för. Och som jag tycker att folk borde investera i. Liksom. Jag lägger ut det som är jag. Jag skulle kunna visa att jag kan plåta konferenser som vi pratade om. Mm. Jag plåtar prylar mot vit bakgrund. Jag gör alla möjliga skitjobb. För att överleva. Det är ju, fotografering är ju ett hantverk. Det är ju som en bra snickare ska kunna allt. De ska kunna bygga den där verandan, vilket inte är så kul. Det de vill göra, det är ju att bygga det där specialdesignade, ellipsformade matbordet. Men det har de inte råd att göra, för det tar ju skitlång tid och så kan kunden inte betala för vad det är värt. Jag försöker göra det mest. Jag försöker göra de där små ellipsformade matborden fast inom foto. Och det blir väldigt mycket tid och kraft och så genererar det inga pengar. Så då måste jag göra andra också.
Mm.
Men jag är lyckligt lottad. Jag får uppdrag som där jag kan ta mina bilder också samtidigt som jag får betalt för färgbilderna som jag levererar.
Mm.
Och så söker jag upp folk av egen fri vilja.
Men har du, man säger, titta på dina bilder, så är det mycket, det känns som att det är mycket, man ser själen på personen. Liksom.
Tack, det är det jag är ute efter. Det har väl också att göra med det här svarta hålet från morsan, att jag måste laga något.
Mm.
Att jag aldrig fick tillfälle att lära känna henne på djupet som jag fick med farsan. Och då är det så viktigt för mig att ta den chansen när han fick sin dödsdom, att jag tänker inte släppa det här, jag tänker ta alla jobbiga frågor. Mm. Så gjorde vi det. Men det fick jag aldrig göra. Jag fick inget avslut. Så att jag är väldigt direkt på när jag träffar någon. Att det är inget trams. Jag vill ha ett naket porträtt. Och det handlar inte om... Det är många som säger att det är så kul med alla människor. För alla är olika. Nej, det är de inte alls. Vi är likadana. Mm. Det är det som är grejen. Att vi har exakt samma kår inombords med sorg och ensamhet och kärlek och glädje. Och då spelar det ingen roll om man är, ja, om du är sopåkare i Fagersta eller om du är poet i Bristol. Det är liksom, vi har samma känslor. Vissa kan uttrycka dem, vissa inte, men vi har dem i ögonen. Alla har varit kära, alla har varit olyckligt kära. Det är så enkelt, är det. Det är där jag vill åt.
Och det är det du kommer åt.
Tack. Och glad jag blir.
Du har även varit med i sina fotoböcker. Bland annat en som heter Let There Be Rock.
Ja, det kom en bok till slut. Det kom ju aldrig någon första bok. Så då kom det en andra bok, fast det är min första bok. Let There Be Rock. Jag har ju plåtat... Musik har ju varit så viktigt för mig genom livet. Och det är en inkörsport till tyngre grejer, höll jag på att säga.
Mm.
Och så har jag plåtat så mycket genom åren. Och sen hörde faktiskt en förläggare av sig och sa, du, ska inte dags göra den här musikboken? Och hade inte han gjort det, hade jag fortfarande suttit och samlat material. Eftersom jag inte är nöjd. Jag vill ha det och jag vill ha det och jag vill ha mer. Och jag vill ha det här. Så att nu tvingade han mig att få ihop ett antal bilder. Jag tror att det är drygt 150 porträtt.
Oj.
Live och offstage i den här boken. Och titeln kommer från första skivan jag köpte. Som är just Let It Be Rock, ACDC-skivan.
Mm.
Och jag tycker det är en rätt bra titel också på
bra boken. Skiva också.
Ja, fruktansvärt bra. Alltså ACDC med Bon Scott.
Mm.
Vilken maskin.
Det var energi.
Ja, det jag önskar att jag hade fått se dem. Jag har sett dem med Brian några gånger. Men jag skulle jävligt gärna vilja ha sett dem med Bon.
Mm.
Men jag var för liten.
Man får se andra saker då som...
Ja, det kommer ju nya ACDC-band. Det är alltså... Tipset igen är att gå på de små lokalerna. Se band där. Strunta i Globen och Ullevi.
Ja, framförallt när han... Jag tänker så att man går på konserter med närheten med... Ja, en liten spelning och svettigt och...
Exakt. Det är det man vill åt.
Annars kan man lika gärna sitta hemma och titta på tv liksom.
Ja, men det är som nu den här pandemiskiten då, när alla har kört livestream. Det är nog det tråkigaste jag har sett på, överhuvudtaget.
Ja.
Det är så själlöst och så trist. Det är någon som, kolla vad intimt vi spelar från vardagsrummet. Och så tittar de i fel kameror och man bara, gud vad trist. Det finns ingen interaktion. Det finns ingen där, det blir ingen känsla. De spelar liksom rätt ut i rymden. Då tittar jag hellre på en gammal Van Morrison-konsert på YouTube med publik. Då får jag ju livemusik, fast på riktigt. Så att de här, jag vet inte hur det har gått med de här streams-grejen, om det är några som tittar på det. Jag provade inte. Några gånger, jag fick panik.
Ja, men det är väl svårt, men någonstans som man är artist så gör man väl allting för att komma igång och spela lite grann ut. Det kan ju vara ett kul projekt.
Absolut.
I kristider.
Jag tycker nog att man kunde gjort några sådana där. Nu fick man ju inte det, men några sådana punkspelningar på stan. Där folk går förbi och får det lite live i alla fall. Mm. Det har varit för lite av.
För lite live?
Ja, för lite punk har det varit under pandemin.
Men är du, var du punkare?
Ja, ingen kan ju ha missat punk-eran. Jag var ju mitt i svenska punk.
När är du född, om man säger?
69 är jag född. Jag var ju väldigt snorungig när det var dags. Men jag har ju ändå sett rätt mycket av det där. Jag såg aldrig Ebba Grön, tyvärr. Men jag var ju mitt i imperiets uppgång och fall, liksom.
Mm.
Och The Clash är väl kanske världens coolaste band genom alla tider. Bra och snygga.
Mm. Har du plåtat dem också?
Nej, jag plåtar Joe Strummer live. Mm. Men det är inga bilder som jag har, jag tycker håller. Det är också jobbigt när man har bilder på Iggy Pop och Joe Strummer, men de fick inte vara med i boken. För de var inte tillräckligt bra.
Okay.
Däremot var ju de tre konserter jag har sett med Joe Strummer har ju varit magiska. Trots att han inte hade Clash med sig så var det hur bra som helst.
Mm. Ja, jag kan tro det. Men du har även drivit ett fotogalleri som heter Ralf.
Ja.
Med Ulf Berglund.
Precis, Ulf som knackade på nyss. Tror jag, det kan ha varit någon annan. Det kan ha varit en indrivare, men jag tror att det var Uffe. Vi hade ju Ralf i 5 år. Det var hejdlöst roligt faktiskt.
Vad gjorde ni då?
Vi ställde ut svensk fotografi som inte visades, som inte hade någon plattform, tyckte vi. Fotografiska, när de öppnade, jag tyckte det var ju kanon att de kom och öppnade sitt museum som sen inte var något museum. Men de gjorde ju väldigt bra utställningar i 3 års tid. Men de gick ju, de visade ju väldigt stort och sen så, efter det så har de visat väldigt mycket sånt som de tror de kan sälja och som är lite politiskt korrekt. De visar alldeles för lite av ung svensk osedd fotografi. Jag tycker de kunde vikt ett rum åt det. Och då försökte vi fylla den luckan. Mm. Att vi öppnade Ralf.
På Södermalm.
Vi fick låna en blindtarm på Marie Levaux. Där de tidigare bara haft som lager och garderob. Och där hade vi våra första utställningar. Sen insåg de att vi drog så mycket folk och att det där rummet inte var så dumt. Så öppnade de en lunchrestaurang där.
Mm.
Och utan oss tror jag inte att det hade blivit av. Mm. Att de använde sig av det utrymmet. Och det var jättekul. Vi hade ett galleri där vi inte betalade någon hyra. De fick gratis konst. Och det var öppet till sent. Plus att vi hade världens bästa bar i galleriet. Så att det var ju hur bra som helst. Mm. Alla tjänar på det.
Varför? 5 år?
Varför?
Varför slutade ni?
Livspussel. Det tog enormt mycket kraft. Fick jag bestämma så hade vi kanske kört ännu kortare. Uffe blev pappa för första gången, 50 plus.
Mm.
Där försvann väldigt mycket energi från Ralf. Vi hade båda våra vanliga jobb. Vi startade för att vi saknades något och för att vi ville hjälpa till. Och sen så efter 3 år så började folk tycka så otroligt mycket. Ja, varför ställer ni inte ut det här? Varför gör ni inte det här? Varför har ni så få tjejer? Varför har ni inte gjort det där? Och har ni tänkt på det här? Och man bara, ja men starta ditt eget galleri då. Det här är vårt. Vi gjorde det för att vi saknade något och då valde vi vad vi ställde ut. Jag tyckte vi hade rätt mycket bra utställningar faktiskt.
Och någon topp?
Ja, det är ju Leif Sandberg som vi ställde ut 2 gånger. Den äldre farbrodern som vi fick tips om att han gick en fotokurs och tog helt galna bilder på sig själv naken i dubbelexponeringar. Och så tittade vi på det där och det var ju magiskt. Så det var väldigt, väldigt roligt att få ställa ut honom. Och sen så, nu har han ju liksom etablerat sig och släppt två böcker. Så att det känns som att man varit med och puttat fram någonting.
Det var först.
Ja, först, ja, nu är vi på tävlar vi igen. Nej, men jag tycker att det känns...
Men du kanske vann kul, den här gången.
Kul att få hjälpa någon. Okay. Och jag tycker verkligen att vi hjälpte honom. Mm. Vi hittade ju honom och ställde ut honom. Och jag vet inte om han hade varit där nere idag utan Ralf.
Du tycker om att hjälpa, men kan du ta emot hjälp själv då?
Ja, jag tar gärna emot hjälp, men jag har skitsvårt för att be om hjälp.
Varför?
Det är väl den här, jag vet inte. Jag har väl, det är någon sån här den jävla norrländska skiten. Jag kan bära mitt vatten själv till min potatis, fast det är 100 meter från ån. Och två hinkar hjälper inte liksom. När man kan ta in någon som har en vattenslang. Jag vet inte, det sitter väl i rotsystemet. Mm. Det är roligare att ge än att få. Är det han julaftonsgubben där?
Nej, jag vet inte.
jag tycker att det är kul att få hjälpa till.
Mm. Var med och ge andra nycklar att låsa upp.
Ja, men så här, till exempel, om jag plåtar ett skivomslag till ett större band. De har ett stort bolag i ryggen och så får jag 10 000 spänn för det. Det är kul. Det är jättekul. Men om det är någon artist som jag tycker är kanonbra och som är punk. Och så gör jag ett skivomslag till den personen. Och får 0 kronor. Jag får en vinylskiva sen. Det är nästan, det är precis lika roligt. Om inte lite roligare till och med. Ja.
Men det låter, för då är det mer känsla och hela magen med.
Ja, det, eller hur? Så är det ju. Drömmen är ju att få göra det där jättebra bandet och få betalt.
Ja.
Såklart.
Det kanske blir stort. Men apropå skiv, du har ju även ett skivbolag.
Ja, just det. Jo, den här...
Ellarut Institut.
Det här galleriet då, Galleri Ralf. När vi lade ner det. Och det var, jag tjatade faktiskt mest. Och sen insåg Uffe att han har inte tid med småbarn. Och så la vi ner det. Och min fru blev ju överlycklig. Gud vad skönt. Nu finns du igen. Du har ju varit så borta under så lång tid. För det har tagit väldigt mycket kraft. Sen gick det väl ett halvår. Sen startade jag ett skivbolag. Och då följer bilen igen, liksom. Så nu är jag inne i det.
Mm.
Vi är väl på väg mot 3 år.
Ellarutinstitutet.
Ellarutinstitutet.
Och namnet, du drev det tillsammans med Erik Palmqvist.
Ja, nu är vi tre. Det är jag, Erik Palmqvist, som startade bolaget. Mm. Min dotter heter Ella. Eriks dotter heter Rut. Mm. Så enkelt är det. Och tanken var ju då Ella Ruth Records. Och då så slog jag ifrån mig direkt att det där är ju jättebra namn. Men då måste vi bara göra musik. När vi ändå håller på kan vi inte bara döpa det till institutet. Mm. Då kan vi ge ut kokböcker och göra vad vi vill. Så vi har arrangerat fotutställningar till exempel i vår regi. Vi har en på Gotland nu. Där Lars Torndal ställer ut imperietbilder.
Ja,
det är skit. Och det är ju fantastiska bilder. Vi ville ställa ut honom på Ralf, men han kom aldrig till skott och skannade bilderna. Sen hörde han av sig till mig och sa, ja Johan, jag har tittat på det här, det är rätt bra.
Skulle man inte, gjordes det inte en film om imperiet?
Jag tror det gör sen nu. Ja, det gör sen nu, vet jag. Och han har massa stillbilder med i den också. Mm. Erik och jag startade, Erik spelade upp massa låtar för mig. Han är ju musiker på svenska, som jag tycker var bland det bästa han har gjort. Och så säger han att jag har varit på så här många skivbolag och det är ingen som vill släppa det här.
Mm.
Och då lackade jag ur och sa, men då startar vi ett skivbolag. Och så släpper vi det.
Ja.
Och sen, ska vi göra det på riktigt. Det var som vi gjorde med galleriet också. Mm. Vi kan inte ha en utställning och sen finns det inte. Utan vi ska ha ett namn, hemsida, alltså allting. Och så kör vi på riktigt. Sen har det trasslat in fler och fler artister. Idag är vi nästan 20 stycken.
Okej. Och vilken genre är det, alla möjliga
genre? Ja, bra musik.
Bra musik.
Ja, jag är ju som sagt just nu åt amerikana hållet, så att vi har lite country influerat för tillfället, men det är också mycket pop på svenska.
Ja. Malin Dahlström som var gäst på den förut, Old Chico, hon hade gett ut något.
Ja, vi har hennes kommande debutskiva på svenska, släpper vi.
Mm.
Den är på tryckeri nu och vi har släppt
en singel,
3 eller 4 singlar.
Mm. Det är kul när folk man har haft i podden
dyker
på olika sätt. Jag tänkte, du nämnde matbok, eller ett kokbok, och så pratade vi om att laga mat. Och jag vet, jag intervjuade Cato Lane förut, en fotograf. Han sa det allra svåraste att fotografera tyckte han var mat.
Ja, det är svårt.
För det kunde inte, det såg inte säkert ut. Tycker du också?
Ja, jag har gjort några matgrejer och jag tycker det är svårast med allting runt omkring maten. Alltså nu snackar vi tallrikar och bestick och glas.
Ja.
Jag tycker det är ett helvete. Man kan hålla på och ljussätta i evighet och sen så är det bästa man kan göra bara gå och ställa det i dagsljus.
Mm.
Men det är inget som lockar mig. Det är inte så att jag söker matjobb. Mm. För det är, jag vill helst inte göra dem. Är jag punk och de finns, då tar jag dem. Men jag är inte bra på det.
Vad är svårast att fotografera, tycker du?
Ja, det är ju mycket som är svårt. Allt som inte är kul är ju svårt. Det är så här enkelt är det. Om du är bra på något och tycker det är roligt. Eller vi vänder på det. Om det är något som är roligt så blir du bra. Om du tyckte det var roligt med matte i skolan, då blir du bra på matte.
Mm.
Om du tyckte det var tråkigt med logistik så blir du ju dålig på logistik.
Logistik, ja.
Och jag tycker inte att det är roligt att plåta mat. Jag tycker det är kul att äta mat.
Ja. Och då blir du bra på att äta mat?
Jag är jättebra på att äta. Jag är alltså nästan bäst i Sverige på att äta mat.
Du är bäst på det tävlingen eller?
Ja, nej, men det är kul att äta. Det är...
Fyra.
Jag tycker väldigt mycket om att plåta bakfulla människor. Människor som har rest över hela jordklotet och är jetlaggade. Eller människor som precis har vaknat. För då är de inte där. De är någon annanstans. De tittar liksom igenom dig. De är inte, det finns inget fokus. Du vet själv hur det är man sitter på en veranda efter en midsommarafton. Och så får du inte skärpa på någonting. Det uttrycket, det är det man är ute efter. Då får man det gratis. Då är det bara ställa sig framför och trycka av. Det är något naket och fint i närvaro utan närvaro.
Tycker du om att själv bli fotograferad när du är bakfull?
Jag tycker inte om att bli fotograferad alls, faktiskt.
Varför?
Jag vet inte. Man tycker att man är snyggare än vad man är. Och man är ju fåfäng. Det går inte att komma från alla människor. Om du bläddrar i ett gammalt fotoalbum så stannar man alltid när det är en bild på dig själv. Och det spelar ingen roll vem du är. Man tittar på sig själv och tycker ja, håret ligger fel eller vad tjock jag är. Det är väl därför selfies är så jävla populärt idag. Därför folk kan göra sig själva snyggare än vad de egentligen är. Och det är ju tråkigt. Det finns ju skönhet i förfall. Tycker jag. Gamla människor är roligare att fota än unga, fräscha, släta.
Mm.
Det här har ju hänt något. Det finns ju ett liv i det.
En svarta.
Ja. Ja, men att de har levt och det syns. Jag tycker väldigt mycket om att fota händer. Händer är vackert. Där ser man ju också om folk har jobbat.
Ja, vad ser du mina händer då?
Pianospelare eller revisor. Du måste ut och jobba lite mer i jorden, tror jag.
Jag har precis tvättat händerna. Varken pianospelare eller revisor.
De var väldigt vackra och lena.
Ja.
Ja.
Jag tittar på dina armar.
Ja.
Du har väldigt många, eller flera tatueringar.
Ja, det är något som har hänt. Det är självklart, så har du tatuerat en gång sen är det kört. Och grejen är att det här, min son har gjort de flesta. Han köpte en sån här tatueringsmaskin på Alibaba eller någonting. Och satt hemma och tatuerade apelsiner när han var 17.
Mm.
Och så ville han tatuera hud.
Mm.
Och sa, du är för ung, du får inte göra det. Och så bjöd jag hem lite kompisar med tatueringar. Tänkte att de kanske kan ställa upp då. Som.
Mm.
Men sen slutade det med att hela gänget satt i köket och blev tatuerade. Bland annat jag. Så att och sen har det svält. Så att en tatuering och sen drar det iväg.
Men du har haft dels ditt egna fotograferande då, och fotogalleri och skivbolag nu också. Du verkar vara en enorm entreprenör.
Nej, jag är skitdålig entreprenör. Det är en rastlöshet, tror jag. Det är väl den där sifferkombinationen som gör att man måste ha flera bollar igång.
Siffror?
Ja, bokstäver.
Bokstäver.
Ja. Men det är som en någon sorts växelbruk. Om jag håller på med skivbolaget så tror jag att jag blir en bättre fotograf.
Blir du inte det?
Jo. Det är att om jag bara gör en enda sak, då hamnar man i någon sorts fåra där man vet vad man gör. Och så blir det lite slentrian och så gör man det om och om igen. Och när jag har varit där i under långa jobbperioder där jag bara har fått koncentrera mig på mig själv. Före Galleri Ralf till exempel så tyckte jag att nu gör jag bara samma bild hela tiden. Skärp dig. Och jag kommer inte ur det där. Och sen så börjar man med Ralf och sen just jävlar, jag har ju en plåtning imorgon som inte jag har tänkt på. Och då vart den plåtningen bättre. För att jag inte är förberedd utan man är tvungen att reparera i stunden.
Improvisera lite.
Ja, jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra. Och sen låtsas man ha full koll fast man inte har det. Så att patienten man jobbar med tycker att man vet vad man gör och då blir den personen trygg.
Spontanresor är bättre än charter med andra
ord. Att gå vilse är jättebra.
Att gå vilse är bättre än charter.
Ja, alltid. Spontanresor är det bästa. Och gå vilse, man lär sig mer på det än att följa den där rutten som man har gjort upp hemma.
Tack för idag Johan, det var trevligt att träffas.
Tack för idag Frippe, fint att se dig.
Hoppas att du får en fin sommar. Fortsättning på sommaren.
Tack.
Och vi ses säkert igen.
Ja, det måste vi. Vi har mer att snacka. Ja, mamma.